Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. En av de personer som jag verkligen gillar att intervjua har gjort ett massa gånger. Jag tror jag har gjort 30 intervjuer med den här personen. Det är en Tyresöbo som jag har känt jättelänge. Jag kommer inte ihåg hur ung han var första gången jag träffade honom. Men nu är han en man i sina bästa år. Välkommen Mattias Tegner!
Tack så mycket, Ann. Jag rodnar över den varma presentationen. Ja,
och bara för att liksom låta lyssnarna få höra lite grann så ska du få en applåd. För vi har lite ny teknik här inne så vi kan ge folk applåder när de kommer.
Fantastiskt. Ska jag komma hit ännu ofta? Det här var ju, det gjorde min dag att få en applåd.
Jag vet. Och Mattias, du är inte bara riksdagsman. Den personen är inte bara tandläkare. Du är inte bara riksdagsman, utan du är mycket annat. Nu måste du tala om vem du är. För att även om du kanske hoppas att alla Tyresöbor vet vem du är. Och att du har en kolumn i Tyresö Nyheter där du skriver om politiken. Vem är Mattias Tegner?
Ja, men jag inser att det är långt ifrån alla som vet vem jag är. Men jag är först och främst Tyresöbo skulle jag säga. Jag har bott i Tyresö nästan hela mitt liv. Gått i skolan här och uppväxt här och idrottat här och sådär. Så att i grund och botten är jag Tyresöbo.
Vilka idrotter?
Men jag är väl först och främst hockeysnubbe. Jag spelar hockey nästan hela mitt liv och har dömt hockey. Ja. Sen har jag spelat lite fotboll. Jag har spelat lite pingis. Jag har spelat schack. Jag har spelat innebandy.
Ja, och vet du vad Mattias, nu ska jag tala om vad jag kommer ihåg. När du var mycket ung så engagerade du dig politiskt i Socialdemokraterna. Mm. Då kom du åkande på en bräda in på mötet.
Är det sant?
Och jag tänkte så här, ja det här är nya sortens politiker, de kommer åkande på en bräda. Och sen vet jag också kom ihåg, att du inte åt, det gick runt en godispåse. Mm. Och då sa du, jag äter inte gelatin för det är tuppkammar eller någonting så här. Jag tänkte, det här är moderna människorna, de är vegetarianer och käkar inte tuppkammar.
Ja, men det är sant, jag har varit vegetarian ganska länge så det stämmer, jag käkar inte gelatin.
Ja, men du är också familjefar.
Absolut, jag bor ju i Tyresö med min familj. Jag har en dansk fru.
Ja.
Så jag brukar ju dra ett skämt. Jag är ju rätt tråkig egentligen. Torr och tråkig, men mitt bästa skämt som jag brukar dra i sådana här sammanhang är att jag har en dansk fru. Så att om du tycker att du har problem med din relation, förstå hur jag har det med kommunikationen hemma.
Hon talar väldigt bra svenska.
Det gör hon. Det är ett dåligt skämt. Hon blir förhärjad varje gång när hon hör att jag berättar. Så jag borde sluta.
Ja.
Så jag bor där i Öringen. Det har jag gjort stora delar av mitt liv. Och där bor jag då med Maria, min fru, och våra två barn.
Två barn. Förra gången du var här hade du bara ett barn.
Stämmer.
Ni har fått en liten dotter.
Just det. Maja föddes 1 februari.
Innan coronan.
Precis innan coronan.
Det är ganska skönt. För det var lite jobbigt ett tag där i början när man som pappa inte fick vara med på förlossningen. Sen tror jag de ändrade på det där.
Ja,
jag vet människor som blev väldigt olyckliga av det i början där.
Verkligen. Mm. Och då, där i början så visste man inte riktigt heller hur det smittade. Det är klart att man blir orolig när du har ett litet spädbarn och en pandemi som går.
Verkligen.
Såklart. Men allt har gått jättebra. Hon lever och frodas, så att hon är stor som en Michelin-gumma nu.
Det är bra. Ja, och vad tycker storebror då?
Ja, men Jonathan är väldigt glad. Han hade några polare på förskolan som precis innan fick syskon.
Ja.
Så att han hade gått hem och beställt det, så att det kom ganska bra. Så att,
beställde han inte lillebror då?
Jo, kanske, men han
accepterar att det blev en liten flicka.
Sen Maja kom så har han varit väldigt, väldigt nöjd.
Ja, vad kul. Han är lite äldre nu, va?
Ja, han är 6 år, så han har precis börjat.
Och när man är 6 år fattar man också det här med syskon på ett annat sätt.
Ja, det funkar faktiskt jättebra.
Vad kul.
Och jag tror att nu spelar det nog ingen roll om det är kille eller tjej. Jag försökte få in det där också för att han pratade mycket om liksom, jag menar, idrotta och leka med och sådär. Och då försökte jag säga att
hon kan nog bli en duktig ishockeyspelare hon också.
Ja, men exakt. Och hon är duktig på att kasta också. Så att danskor är väldigt duktiga på handboll också. Så att jag har liksom lite olika karriärvägar utvalda till henne.
Ja, och tydligen är det så att du har, inte nog med att du har den här fina platsen som riksdagsman. Tyresö just nu enda riksdagsman, va?
Mm.
Förut hade vi Thomas Tobé.
Just det.
Men han bor, han är skriven i Tyresö men sitter i EU-parlamentet nu, va?
Just det, jag tror att han lämnar riksdagen, han blev invald i Europaparlamentet. Han, så kan, helt rätt.
Han kanske högre rang än dig, Mattias, när det gäller EU. Det står lite bättre till.
Verkligen. Och han har varit partisekreterare också.
Ja, du ligger hur dåligt som helst. Men då råkar du ha ett ännu finare uppdrag, eller hur?
Ja, men det måste vara, du tänker på att jag är ordförande för Hanvikens SK.
Ja, inte det någonting som, inte det så här riktigt förtroendeuppdrag.
Verkligen, jag tycker att det är fantastiskt att ha fått det förtroendet.
Men har du alltid tillhört Hanviken?
Nej, men lite olika. Men när jag började lira hockey så hamnade jag i Hanviken. Mm. Det var väl egentligen tillfällighet, tror jag. Det var farsan som, jag vet inte.
Kanske
riktigt.
Var mest is där.
Jag vet faktiskt inte riktigt hur det blev så. Jag gissar att han tyckte att det var då var liksom en uppstyrd förening. Så att det borde jag fråga honom faktiskt varför det blev Hanviken och inte Tyresö.
Men vart det så här mellan Tyresö FF och Hanviken, att var man enad så var det ungefär som var med AIK eller Djurgården, där man liksom höll på sitt lag. Och eller är det liksom mycket samarbete mellan de här två stora idrottsklubbarna i Tyresö?
Ja, men det är nog lite både, liksom både och. Om man tittar inom hockeyn så har ju föreningarna faktiskt gått ihop. Alltså vår hockeysession, Tyresö Hanviken Hockey, är ju en sammanslagning av Tyresö Hockey och Hanviken. Så där är det ju numera bara en förening som då är inom Hanviken. På fotbollssidan så är ju Tyres FF är ju den stora föreningen, men Hanviken har utvecklats väldigt mycket de senaste åren. Så om jag killgissar lite så tror jag att Tyres FF har runt 1400 medlemmar och Hanviken fotboll har 1100. Så att de är
men är inte Hanviken äldst också?
Jo.
Berodde inte det också på Trollbäckens IP där nere, att det startade någonting där nere? Eller?
Hanvikens SK bildades 1944.
Ja.
Jag tror faktiskt att det som är Kringlan idag, alltså i Kumlaområdet.
Just det, där.
Och om jag minns rätt så hette man först Kumlapojken eller något sånt och så bytte man namn efter ett år till Hanvikens SK. Ja. Men det bildat 1944 har haft väldigt många olika sektioner. Vi har ju faktiskt ett världsrekord i casting, alltså det här att du kastar med fiskespö. Och nu kanske jag säger fel om castingidrotten, så att någon får skälla på mig om jag gör det. Men man har väl någon form av gummiklump och så finns det lite olika grenar att man ska liksom kasta långt och kasta precision och sådär. Så där har vi ett världsrekord. Så att vi har en vilande castingsektion. Så att jag hoppas att vi kommer få igång den där gamla castingsektionen. Det är ju många som är intresserade av fiske. Så att jag hoppas att vi ska få en revival. Och så har vi också en välfungerande friidrotts...
Just det. Och här på Tyresradion har vi då intervjuat några av de här riktiga gamla liksom seniorerna eller profilerna. Mm. Jag tror till exempel att jag är ju inte så idrottsintresserad som du är, men jag kommer från en idrottsfamilj. Men min far var ju väldigt idrottsintresserad. Mm. Och då tror jag faktiskt att Lars Werner och Hans Gynge och några stycken till var med från början på Hanviken-tiden. Och de har suttit här och berättat gamla minnen. Mm. Och de pratar ju liksom det här med Linda Haglund och allting. De har ju det är ju en historia som är jättefantastisk.
Och det har skrivits några böcker och sådär, men det man fokuserar mycket på är ju här och nu och den verksamhet vi har och sådär. Och vi behöver bli bättre på att fånga upp att man ska idrotta hela livet. Alltså.
Ja, och det har man väl också blivit bra på nu. Att man har sån här seniorfotboll, gåfotboll och sånt där konstigt.
Tyres FF är bättre än oss där. Men jag hoppas att vi drar igång det också så det finns på två ställen. Det tycker jag är ett jättebra exempel på hur man ska kunna idrotta hela livet. Ja. Alltså att äldre personer spelar gåfotboll.
Ja.
Jag hoppas verkligen att vår fotbollssektion kommer kunna dra igång det. För det skulle vara superkul verkligen.
Ja, jag tror faktiskt det. Mm. Nu är det tyvärr så att väldigt många 70-plussarna har tvingats gå i frivillig karantän. Såklart. Men utomhus på en stor plan, så borde man kunna sparka på en boll.
Ja,
eller spela boll.
Ja, vi får testa det till våren.
Ja, okej. Vi utmanar ingen sån här myndighet alls här. Nu ska vi prata om det vi ska prata om. För Mattias, jag läste i tidningarna att du har av regeringen, av en minister som heter Ibrahim Baylan, har du blivit utsedd att bli utredare.
Just det, det stämmer.
Kan man vara riksdagsman och utredare?
Ja, det kan man vara. Alltså, det där är ju olika beroende på hur stor utredningen är då. Men jag har blivit utsedd till särskild utredare och... Jag har då på mig fram till december nästa år och arbetar med den här utredningen. Och säga att det, för den som leder utredningen så som jag då gör, så kanske det handlar om att arbeta med det en dag i veckan. Så att det går att kombinera
med riksdagsarbetet. Och då ska man ju säga att riksdagsarbetet har ju dragits ner.
Det har det, men för oss som är från Stockholmsregionen så har vi faktiskt nästan sprungit mer på möten i riksdagshuset, eftersom att de som kommer utifrån landet, i alla fall under våren, inte skulle åka hit, eftersom att epicentrum av smittan var ju liksom i Stockholm.
Så ni fick alltså sitta i plenisalen och sånt?
Ja, det var vi som gjorde det. Så att det var, då var det ju, man reducerade ju antalet ledamöter till 55 stycken.
Ja.
Men då var det huvudsakligen stockholmare.
Aha.
Och det var ju samma sak att man delade upp utskottsarbetet. Dels i de mötena som hade mest diskussioner.
Aha.
Och det hade man ju då digitalt.
Just det.
Och sen så hade man beslutsmötena i utskotten. Och då samlade man ihop i princip alla. Och så hade man någon form av beslutsmaskin då.
Aha.
Och då var även där var stockholmarna.
Hur har det fungerat?
Ja, men under förutsättningarna bra.
Ja.
Men, och jag vet att de som har varit ute i landet har arbetat mycket på det sättet att de har haft digitala möten.
Mm.
Men som för alla andra, alltså, du får ju människors, som riksdagsledamot så handlar det mycket om att, tycker jag, fånga upp de frågor som rör sig i landet och ta med sig dem till riksdagshuset. Sen så har vi ju formellt liksom ansvar för lagstiftningsprocess och budget och sådär också. Men mycket handlar om att träffa människor.
Mm.
Och det blir ju mycket, mycket svårare digitalt. Så att under förutsättningarna har det funkat bra. Man har varit snabbfotade och försökt ställa om. Men jag tror att vi alla längtar efter, ja, men som alla andra människor.
Mänsklig kontakt.
Verkligen.
Längtar vi allihopa efter.
Verkligen. Mm.
Det går inte att liksom, det blir väldigt platt när man tittar på en skärm.
Verkligen.
Det blir lika platt som skärmen.
Ja.
Mm. Ja, så du har blivit alltså enskild utredare, heter det så?
Särskild utredare.
Särskild utredare. Du är ensam som ska leda. Det innebär att du då har lite människor som du ska intervjua eller ta med i en utredning eller sakkunniga. Mm. Vad är det du ska utreda?
Men om jag får liksom svara lite på den första frågan, så är det så att den särskilda utredaren arbetar ihop liksom med ett sekretariat som finns i utredningen. Det vill säga jag har en huvudsekreterare som är en väldigt, väldigt duktig jurist som då jobbar heltid med det här under hela perioden. Och det är också hon som skriver mycket av det som ska skrivas liksom, men på något sätt på mina instruktioner, eftersom det är jag som ytterst ska stå bakom det här. Men det är ju mycket ett teamwork liksom. Det jag ska utreda, det är ju företagarnas trygghetssystem. Alltså, kort sagt så kan man väl säga att det finns, även som anställd så finns det ju mycket att säga om trygghetssystemen idag, både när det gäller A-kassa och sjukförsäkring.
Mm.
Men om man ska göra det enkelt för sig så kan man i alla fall säga att det systemet, även fast jag som socialdemokrat tycker att det behöver uppdateras och förbättras, för det finns ett antal saker som inte fungerar så bra just nu, så hänger ändå systemet ihop.
Ja, om man blir sjukskriven så får man sjukersättning och är man arbetslös så får man arbetslösersättning.
Ja.
Men hur är det idag om man är egen företag? Nu pratar vi inte om stora företagare, utan nu pratar man om de som har, vad kallas det? Enskild firma.
Vi pratar huvudsakligen om egenföretagare.
Vad är en egenföretagare för någonting då?
Ja, men antingen just att man har en enskild firma, men det som blir mycket vanligare, det är också de som driver ett aktiebolag, men som är då den enda personen som är anställd i det
aktiebolaget. Just det, så kan man göra.
Mm.
För är man enskild firma och går i konkurs, då får man hela konkursen på sig själv och hamnar i total elände. Medan så kan man hosta upp ett aktiekapital, då kan man ju vara snickare. Men går firman i konkurs så är det den juridiska personen som går i konkurs, va?
Ja.
Och man drabbas inte lika hårt personligen, är det inte så?
Så är det. Sen så finns det några komplikationer till det där, att ofta när du ska ta det lån som du behöver som aktiebolag så tycker inte banken att ditt aktiekapital är nog för att borga för lånet, och så tvingar de dig ändå via företaget att gå i borgen med din fastighet. Så att du har helt rätt i sak, men i praktiken så har liksom gränserna suddats ut i och med hur borgensförbindelserna ser ut för de grundläggande lånen i företaget.
Ja.
Men du har helt rätt i det.
Och Jag är inte så duktig på det här med egna företag, men jag har sett en trend. Jag jobbar ju förut på Sveriges Television och vi hade väldigt mycket egna anställda. Och så bestämmer man då att vi ska dra ner antal fast anställda. Och då gör man sig av med snickarna, man gör sig av med fotografer, men samma människor kommer tillbaka dagen därpå och jobbar som egna.
Just det.
Och då går de in liksom på ett annat kontrakt. Mm. Och så var det även inom, liksom, jag höll på med datautbildning. Mm. Då kunde man bli anställd på sådana här datautbildningsföretag. Men när de allihopa gick liksom jättedåligt i början av millennieskiftet så blev alla egna. Mm. Så jag känner väldigt många människor som har tvingats. De har haft den här anställningen. De har blivit av med jobbet och för att kunna gå tillbaka och jobba så har de varit tvungna att öppna eget företag. Mm. Och de själva vill inte vara, egentligen, de vill vara anställda. Och samma sak om man då liksom ska ha en firma och vi lägger om tak hemma. Mm. Ja, då kommer det inte den firman utan då kommer deras underentreprenörer och som är egna allihopa.
Absolut.
Så att det vimlar ju med människor som egentligen är arbetare eller tjänstemän eller män som tvingas bli egna företagare.
Ja. LO pratar väldigt mycket om möjlighetsföretagare som då kanske är det som vi då skulle se som den klassiska företagaren eller det vi tänker oss innan den processen startade som du precis pratade om. Och så pratar man om nödvändighetsföretagare som jag tror är exakt det du pratar om. Jag uppfattar också väldigt mycket runt millennieskiftet men det finns ju kvar nu också men det kändes som att då var det nästan en trend som gick genom hela näringslivet.
Ja. Att man vill inte ha så många fast anställda. Mm. Så vissa företag består ju liksom bara av en liten administration och så fast de har 200 konsulter kallar de det för så är de där 200 konsulterna egna. Och vad gäller för dem om de blir sjuka eller arbetslösa?
Ja, men det är ju precis det som den här utredningen ska handla om. Just att beroende på om du valde, när du startade det här företaget, om du valde enskild firma eller aktiebolag så får du lite olika regler.
Mm.
Och reglerna skiljer sig ganska mycket åt från om du skulle vara anställd. Och det är då liksom, regeringen då slår fast i de här direktiven, kommittédirektiv heter det. Alltså det som då är...
Vad du egentligen ska utreda.
Ja, det är ju precis det här, att man vill inte att skillnaderna ska vara så stora mellan ett, vilken företagsform du väljer och två, i förhållande till om du har en anställning.
Ja.
Så att det är precis det som liksom är kärnan i det jag ska utreda. Hur man kan få reglerna att bli jämnare, hur man kan få liksom bättre information och så vill man då att det ska finnas ett jämställdhetsperspektiv. För det man kan se är ju att nyföretagandet har, vad ska vi säga, om man ska göra det enkelt, under 00-talet och även en bit in här på 10-talet så ökade företagandet generellt sett i alla grupper och också bland kvinnor. Men nu kan man se att företagen viker ner lite grann och framförallt bland kvinnor.
Mm.
Och det är klart att om man ska generalisera lite grann så vet vi ju att oftare så är det så att kvinnan är ändå den som är liksom garanten för familjen och tycker ofta att trygghet är viktigare än män. Om man generaliserar.
Kvinnor är inte lika riskbenägna som män.
Exakt.
Och det gäller ju uttaget i hela... killar vågar ta mer risker.
Ja, men så är det i alla fall när de har börjat bilda familj liksom, och sådär.
Mm.
Och då blir det ju väldigt spännande att börja liksom försöka dra slutsatser mellan det här. Hur kommer det sig, eller man kanske inte ska säga hur kommer det sig, men det är i alla fall så att vi uppfattar, många av oss uppfattar att det är på det sättet som du och jag har sagt.
Mm.
Och så samtidigt ser vi då att kvinnor är inte lika benägna att starta företag i Sverige. Nej. Skulle det kunna vara så att det beror på att reglerna faktiskt är snåriga. Man vet inte riktigt vilken trygghet man kommer ha. Och det är också, det är klurigt i alla systemen. Men det är ännu svårare för företagare att veta hur mycket du kommer få. Om du blir sjuk eller om du måste lägga ner företaget och blir arbetslös. Då.
Ja.
Så att det är kärnan i vad jag ska utreda.
Är det inte så att om man är egen företagare, då måste man själv betala in ganska mycket pengar i sjukförsäkringssystemet för om man... Kan man bli sjukskriven som vanligt?
Men reglerna ser ju lite annorlunda ut.
Och det, idag alltså?
Ja, de ser annorlunda ut idag. Och det är också olika beroende på om du har enskild firma eller om du har ett aktiebolag. Men det är precis som du säger, du behöver betala in antingen egna avgifter eller sociala avgifter. Absolut.
Men inte, för att, som jag fattar de kompisar jag har så liksom, kan liksom firman nästan gå i konken om man liksom sjukskriver sig under coronan. Alltså det är jättesvårt att vara egen företagare och liksom, och jag vet inte, nu kan inte jag säga så mycket men jag bara hör vad folk säger. Men de som har haft liksom små firmor har också inte jättemycket kanske juridisk hjälp för att ansöka om saker. Och någonting, det kanske är utanför ditt liksom, utredningsuppdrag, men jag, det jag hör från väldigt många människor, det är att de bångnar under administration. Mm. Så att vi har ju då några som håller på att lägga om tak i vårt område. Och han älskar sitt jobb, han är egen företagare, han springer på taket. Men han hatar sitta på kvällarna och nätterna och administrera sitt eget företag. Mm. Och det blir mer och mer regler kring saker och ting man ska fylla i. Och bara ansöka om coronabidrag är tydligen ganska komplicerat. Så många har inte orkat fast de kanske har rätt till det. Mm. Så den här byråkratiseringen, jag tycker att vi ibland lever en byråkratisk mardröm när det gäller, ja men vi som då har haft jobb framför datorer, vi hinner ju knappt med vår egen e-post. Tänk då vara egen företagare och dessutom jobba hela dagarna utan att ha tillgång till dator och sen sitta hela kvällarna och försöka få ordning på alltihopa. Men, det kan inte vara plättlätt.
Absolut inte. Och jag vet, du har ju konsekvent drivit frågor om administration. Det tycker jag är jättebra. Ja. Du gjorde det också som kommunfullmäktigeledamot. Det kommer jag med sen ihåg. Och det ska du ha heder för det är viktiga frågor.
Ja.
Till vardags när jag, som riksdagsledamot så sitter ju näringsutskottet och det just är ju det. En av de frågorna som är viktiga för småföretagare. Alltså hur kan man genomföra regelförenklingar?
Ja.
Och det blir ju lite så. Man lyckas med en del förenklingar och man kan se en del fördelar. Men sen så kommer det andra delar på. Regler som är kopplade till EU, hur vi implementerar dem. Alltså att ibland, de som jobbar med de här frågorna brukar ibland kalla det för goldplating. Alltså att i Sverige vill vi alltid vara lite bättre.
Liksom.
Vi är så himla noggranna. Och i vissa frågor kan jag tycka att det är bra. Mm. Exempelvis när det gäller klimat. Ja, men där kanske vi vill ha lite hårdare regler. Mm. Men då ska vi inte bara råka göra det, utan då ska vi bestämma oss för att vi ska göra det. Men vi ska liksom inte vara bäst i klassen när det gäller allt. För då blir det ju svårare att vara företagare i Sverige än i ett annat EU-land.
Mm.
Så att jag håller helt med dig. Regelbördan är jätteviktig. Och det, som riksdagsledamot så är det en av de frågor som jag har på min...
Vad bra, Mattias. Bra.
Och det finns faktiskt med i direktivet till utredningen att det också ska vara en av de perspektiven som jag ska ha med mig, alltså hur man kan göra det enklare för småföretag.
Ja, för det måste, för att det är bara, nu har jag varit med om bland annat två saker, nämligen att min far behövde hemtjänst, vård och hamnade i maskineriet. Alltså man måste ju nästan vara fulltidsprojektledare för att rodda en gammal människa i hemmet för att få allt det där att funka. Och då tänker jag som ändå kan skriva, läsa, uttrycka mig, fylla i alla papper, vet precis hur det funkar, eller visste jag inte alls det, men jag lärde mig hur det funkade. Jättejobbigt. Och sen ska jag då tala om att en begravning idag inte heller jättelätt att råda igenom. Utan man är tvungen att köpa en massa tjänster för att det här är så... Det är så mycket saker. Så att bara mellan mina föräldrars dödsfall så har det blivit mycket mer. Alltså vi håller på och... Vi fastnar i våra... Alltså vi är tvungna att ha snart en advokat. Nej men alltså en jurist som sköter våra grejer. För att bara lämna in sina papper på rätt sätt. Alltså rätt uppställt. Så ibland så kan jag känna liksom väldigt mycket mer den här takkillen som sa att jag älskar mitt takjobb, men jag satt i 3 natt med, jag kommer inte ihåg om det var fakturer eller vad det var för någonting, för att sköta sin firma. Ja. För det hinner han inte med.
Nej, men jag är helt enig, det är jätteviktigt och jag hör ibland när det gäller generellt sett när det gäller sjukskrivningar och sådär, de som har liksom, som på något sätt är de här kantbollarna som är svåra att bedöma eller som har speciella sjukdomar eller fastnar i vården. De säger ju ibland uppgivet att man måste vara frisk för att klara av att vara sjuk i Sverige.
Men, det,
liksom.
Så det är det. Men nu går vi tillbaka. Det här är en av mina käpphästar. Mm. Ja, nu har jag hoppat bort från käpphästen. Men så ditt uppdrag, du ska alltså titta se till att de här egna företagen, är det bara för ett egenföretag, då är man ensam. Men om man har ett företag med anställda då gäller det liksom, det gäller ensamföretagare?
Ja, men det handlar huvudsakligen om ensamföretagare skulle jag säga. Men regeringen arbetar ju för att företag ska växa. Man har ju haft växa-stöd och försökt underlätta att ta det här steget och anställa. Så det är klart att det perspektivet finns med.
Mm.
Men det handlar huvudsakligen skulle jag säga om de som är ensam.
Företagare. För det är väl också någonting väldigt vanligt. Förr så kunde en, nu kollade jag med byggbranschen, för vi håller på att bygga lite uppe här i Dalen. Då fanns det liksom en firma som anställde de andra killarna, gubbarna eller killarna, det var ens killar, i byn. Och så var det en firma. Mm. Nu är allihopa, de jobbar fortfarande kvar, men var det en ensam företagare, så ingen vågar egentligen anställa någon annan. Eller man har entreprenad liksom. Mm. Även om man går till den ena så tar han in de andra. Mm. För en är liksom duktig på plåt, och en är duktig på det, och en är snickare hit och dit, fram och tillbaka. Så att hela trenden verkar ju vara att det är inte ett företag som anställer massa andra gubbar. Det är vad jag har sett, men jag vet inte om det är så här.
Det är nog, det hänger nog lite ihop med den där trenden som du pratade om kring millennieskiftet. Så att det är nog sant. Och sen byggbranschen är ju speciell. Alltså det är ju lite som, nu pratar jag lite om två olika uppdrag, men som socialdemokrat så känns det ju oerhört viktigt att det är ordning och reda på arbetsmarknaden.
Ja, och det är det inte.
Och är det någonstans som det inte är det, så är det ju inom byggbranschen. Vi har gjort ett antal saker, vi har skruvat i Lex Laval för att det ska bli tydligare vad facket kan göra. Alltså att det som var väldigt otydligt, om facket faktiskt kunde använda strejkåtgärder mot företag. Och det har vi då förtydligat att man kan även i vissa situationer. Så att man har gjort ett antal saker också kopplat till det du pratade om för en stund sedan.
Mm.
Alltså underentreprenörer och huvudentreprenörskap. Vi har försökt skruva i, men fått det nedröstat i riksdagen när det gäller lagen om offentlig upphandling.
Mm. Alltså. För det här tror jag är en ganska läskig sak som har hänt också. Nu tar jag det konkreta exempel, lägga om tak.
Mm.
För då, vi kontaktade en svensk firma som hade bra renommé, hette bla bla bla.
Mm.
Och så kom det plötsligt en bil utan märkning. Och då var det förmodligen underentreprenörens underentreprenör som i sin tur tog in en sån här daglönare, alltså någon stackare som inte kunde svenska. Alltså plötsligt, vi hade kunnat ta dem direkt från gatan.
Mm.
För att då lägger man ut jobb.
Mm.
Så att de där stackarna fick ju hälften av betalt det vi betalade.
Mm.
Eller, och vi hoppade av det sen. Men alltså den här, vi hoppade av hela grejen, för vi klarade inte av att, vi hade ju vänt oss till en schysst firma, för vi ville att det skulle vara skyddsåtgärder. Sån här. De kom dit med en sån här ställning, men de här killarna som fick jobbet, som hoppade ut ur en bil som knappt kunde svenska, de tog inte upp skyddsgrejerna. Nej. Därför de hade mindre pengar, de skulle göra jobbet snabbt, de skulle skynda sig på att göra det, för de fick ju inte de här pengarna som vi betalar, utan det fick väl den första. Alltså det är väldigt mycket sånt. Nu är det inte ditt uppdrag, men det här är viktigt, det här med den nya svenska arbetsmarknaden.
Mm. Men det finns lite, alltså det här är en av de frågorna som företag, alltså som regeringen har arbetat med, alltså företagsformer också, alltså falska företagare, alltså där liksom organiserad brottslighet klär sig i skruden av en företagare.
Det ser väldigt fint ut på hemsidan.
Så att det där är extremt viktigt, och där är en av dem, där får man ju ändå säga så att man arbetar i uppförsbacke, eftersom att den organiserade brottsligheten hela tiden rör på sig.
Ja.
Sen tycker jag, men nu är det i rollen som politiker och riksdagsledamot, så tycker jag att en del av de lagar som vi har velat införa, det får vi ju nedröstat i riksdagen, eftersom att det är ju i grund och botten så är det ju en borgerlig majoritet i riksdagen, om man då räknar ihop alliansen och Sverigedemokraterna.
Mm.
Och det är klart, vi försökte här i våras, så försökte vi införa en lagstiftning om regionala skyddsombud, som då handlar om att de här regionala skyddsombuden också skulle kunna gå in på arbetsplatser där det inte fanns någon fackanställd.
Mm.
Anledningen till det var ju exakt det vi pratar om, att när du har underentreprenör på underentreprenör på underentreprenör och det inte finns någon på den arbetsplatsen som har egentligen någon förankring, alltså bara har en till, som inte har någon permanent förankring i det svenska samhället, då finns det inte heller någon som är fackanställd.
Nej.
Och då enligt reglerna idag så kan då inte ett regionalt skyddsombud gå in på den arbetsplatsen.
Nej.
Och då tycker du och jag som sosse att det hade varit rimligt att de får göra det. Mm. Men då är det så att majoriteten i riksdagen sa att nej, det där är ingenting för facket. Då får man, det där får Arbetsmiljöverket hantera. Och Arbetsmiljöverket är ju en liten myndighet som för övrigt avlövades ganska mycket av den alliansregering som var under Reinfeldt.
Mm.
Så att i min värld så tycker jag att när man röstade nej till det här lagförslaget, så ja, men, så tar man inte de här problemen som vi pratar om på allvar. Mm. Så att, ja, det skulle vi kunna göra ett eget program om arbetslivskriminalitet.
Och det här har blivit, i vårt område här blev väldigt stressat, därför de började som granne och de satte inte upp skydd. Och så läste vi på om det här. Nu hade inte vi det här, det kallas väl, jag kommer inte ihåg, den som beställer arbetet måste se till att det funkar. Så vi hoppade av det här. Mm. Och som tur var, den här firman såg till att kom nya människor dit som, ja, det blev mycket bättre. De satte upp de här skyddsräckorna och allt vad de skulle göra för någonting. Mm. Men alltså, jag vill ju inte vara med och betala till att några stackare ska utnyttjas. Och den sista, han var en sån här daglönare. Han fick bara hålla på och kasta tegel. Mm. Och alla skällde, alltså det var en hel hierarki. Det var precis det här vi har tagit bort i Sverige. Att man ska kunna bli en stackars daglönare. Mm. Som knappt får betalt men utnyttjas på ett bygge. Så att det här är liksom sådana här saker som man ser nu. Som man tänker, det här har vi fått bort förut. Och nu är det på väg tillbaka.
Absolut. Ja, men Ekobrottsmyndigheten, när vi ändå pratar om det. De pratar ju om att det börjar dyka upp trafficking, inte bara när det gäller prostituerade. Nej, som vi vet, utan även den här typen av trafficking, alltså för att det finns, ja, men därför att det finns pengar att tjäna, ja, liksom, och för att våra regler uppenbarligen inte...
Det finns inga regler alls.
Det finns en del regler. Vi försöker ju förstärka dem, okay. men får inte, men lyckas inte
för det här är alltså en renommerad schysst firma som tar in underentreprenörer, som förmodligen i sin tur tar in underentreprenörer.
Och där måste ju både kommuner, alltså det var därför vi höll på i lagen om offentlig upphandling. Det här måste ju kommuner, regioner och staten göra någonting åt. För att rykten som jag hör, nu ska jag inte hålla på att peka ut vissa arbetsplatser, men stora offentliga byggen, där går det ju rykten, och det kan man ju läsa i media också, att även där handlar om den typen av underentreprenörer. Och det blir ju helt knasigt att våra skattepengar ska användas till att underminera vårt system.
Exakt.
Ja, du skulle ta hit min kollega i riksdagen, Leif Nysmed, han är gammal byggare och jobbar med de här frågorna. Ja. Han svär en del och slår i bordet.
Det tål vi. Ja. Slå i bordet får han inte göra, för då hoppar all vår utrustning. Nej. Men däremot så får han gärna svära. Nej, jag skojar. Men vi har inga sådana regler. Vi är inte riktigt Sveriges Radio.
Vet du vad? Så tar vi hit Leif, tycker jag, och pratar om arbetslivskriminalitet.
Och jag tror faktiskt att väldigt många människor känner sig... Alltså man vill väl, och sen upptäcker man att oj, nu har jag varit med så att några människor utnyttjas. Jag gillar inte heller med bärplockning och massa stackars människor som... Alltså massa såna här saker man ser. Människor som sliter jättehård för slavlöner.
Absolut. Det är ju lagen om arbetskraftsinvandring.
Ja, så nu har vi dragit
igång... Då får man rösta på sossarna igen, för vi försöker förändra den också. Men även där finns det en borgerlig majoritet i Sveriges riksdag.
Det är bra, Mattias.
Ja, men jag tycker det där är viktigt. För att många av de personer som tycker sånt här är viktigt får information från absurda källor på sociala medier, vilket gör att den verklighet som finns när vi försöker jobba med de här frågorna på riktigt och försöker förändra lagstiftning, får information från andra håll, där man då får en bild av att vi inte jobbar med de här frågorna. Nej. När det faktum är att vi arbetar med dem, och så får vi det nedröstat i Sveriges riksdag. Ja. Så att
Men sånt tror jag verkligen folk bryr sig om. Mm.
Ja. Jag också.
Men vi kan göra så här, Mattias, nu har du fått de här, liksom, du har precis börjat, det var två veckor sedan eller någonting sånt.
Ja, det stämmer, jag blev utnämnd någonstans i slutet av juli. Så att,
Så att du har inte hunnit göra så mycket, men jag då som är väldigt intresserad av sånt här, går till, och du är den enda då utredaren vi har i Tyresö, så att du får komma hit och berätta sen vad du tänker göra. Sen är en utredning någonting som läggs fram för regeringen, som i sin tur lägger fram det i riksdagen. Så även om du kommer fram till väldigt kloka saker, så är det inte säkert att det blir någon lag.
Nej, det är helt riktigt. Alltså det är ju, regeringen fattar ju beslut om direktivet. Ja. Och så väljer man liksom vilken utredare det ska vara. Men en utredning blir ju formellt sett en egen myndighet.
Ja.
Så är det ju. Det där är ju lite lustigt ibland, att när en utredare kommer med ett förslag.
Ja.
Och sen så finns det några radikala förslag där. Och där tycker jag media är lite luriga ibland.
Ja.
För då säger man alltid då såklart regeringens utredare. Och det är klart att i formell mening så är det ju regeringens utredare. Men det betyder ju inte att regeringen tycker att det som föreslås är bra. Utan det som sen händer är ju precis det du sa. Att man tittar på det här, och sen så skickas det ut på remiss. Och det kan ju till och med vara så att man skruvar lite på det innan man skickar på remiss. Och sen så börjar då eventuellt lagstiftningsprocessen.
Ja, det är en lång process. Så om du nu kommer fram till någon bra... Var det nästa år i december?
Nästa år i december. Sen finns det faktiskt en liten, liten minidel som jag ska lägga fram under hösten. Men den vi kan prata om den en annan gång. Den
men
är mindre.
Om du nu lägger fram hela den där grejen i slutet av december. Mm. Om allting går igenom, när kan det i så fall bli en lag? Hur lång tid tar den demokratiska processen efter det?
Det beror ju på hur fort det går, hur kontroversiellt det är.
Ja.
För
det finns snabbutredningar som snabbt går igenom också.
Så är det ju såklart. Ja. Men det måste man ju vara ärlig och säga att ibland när man snabbutreder saker...
Då blir det inget bra.
Nej, det blir ju inte det. Och de här frågorna som jag utreder nu, har det faktiskt funnits en utredning som har tittat på redan för 2 år sedan. Som egentligen då konstaterat... Om man ska dra den långa historien så fanns det ju en utredning som tittade på socialförsäkringarna i allmänhet.
Aha.
En parlamentarisk utredning som arbetade under ett antal år. Jag vågar inte säga något årtal, men låt oss säga att det var i början av 10-talet så tillsattes den, jobbade ett par år. Och sen så kom det då ett betänkande i... jag vågar inte gissa. Ett par år sedan.
Mm.
Och då nämnde man bara företagarna lite grann och så sa man det här är svårt, det behöver vara en egen utredning som tittar på det.
Aha, så nu har den kommit?
Ja, den kom faktiskt redan för 2 år sedan.
Ja.
Och så utredde de och dokumenterade ett antal saker och konstaterade att det här är jättesvårt. Så det här behöver man titta vidare på.
Så Mattias, du har alltså fått en utredning som 2 andra utredningar kommer fram till att det här är jättesvårt.
Ja, men lite så skulle man kunna säga.
Då ska vi säga så här till Mattias Tegnér, för nu har det gått långt över en halvtimme.
Ja.
Lycka till Mattias Tegnér med den här utredningen. Och kom gärna tillbaks när du känner att du har någonting mer att berätta om det här. För det här är viktiga saker, jag tycker faktiskt det.
Tack så mycket, Annie. Ja. Det är jätteviktigt och det är alltid jättekul att vara här i Tyresö Radio.
Ja, jättebra. Så... Jag som har intervjuat Mattias Tegnér, som jag känt jättelänge, heter alltså Ann Sandin Lindgren. Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och nu får han...
Jag får en skratt.